Har ni också lagt märke till att det är väldigt mycket reklam för byggvaruhus på TV nu? Eller så är det bara på min iPad, jag vet inte. Men jag får väldigt mycket reklam för byggvaruhus. Det började i juni när jag kollade på 2 säsonger av Sveriges yngsta mästerkock. En fantastisk show. Och då kollar jag på TV4 Play. Det kanske är reklam nu, jag vet inte. Men ja, jag kollar på TV4 Play för det är där den går. Och jag har ju ingen TV så jag måste ju kolla på internet då. Och då är det ju reklam var 10:e minut ungefär. Och varenda en var för ett byggvaruhus. Det kan ha varit Bauhaus. Det kan ha varit Obi som är ett nytt i Sverige tror jag. Nytt i alla fall, jag har inte sett det förut. Men det är, ja. Eller så är det Bygg XXL eller vad som helst. Men det är bygga liksom. Och det är ju ganska rimligt. För det är ju inför sommaren och det är på sommaren folk har tid att bygga. Renovera, bygga om, bygga nytt, bygga till. Det kanske är dags för en brygga. Eller ett uterum, ett växthus. Ett trädäck, vad som helst. I de här reklamen så har de väldigt många olika alternativ vad man kan bygga. Varken jag eller Arvid skulle bygga något i sommar. Vi tog istället tåget ner till Tyskland och hälsade på min familj. Och där träffade jag min storebror som berättade om sitt nyaste projekt. Han skulle inte bygga något. Inte bygga med trä. Han skulle bygga upp något hade han tänkt. Samma vecka vi var där så köpte han sån här stor plastpool. Som är så inte en barnpool utan en stor pool som vuxna kan sitta i också. För min brorsdotter, hon har sin egen lilla men Alex, min bror, han är för stor för den. Så då köpte han till sig själv också. Och det tyckte jag lät ju jätteroligt. De har en ganska stor trädgård så den får ju plats där. Så tänkte jag att det är bara att ställa ut den. Och så kom den. Och så blev vi uppdaterade i telefonen med bilder hela tiden. För vi var inte där då. Och så först fick vi en bild där han hade tagit bort gräsmattan. Och sen alla delar som han hade lagt ut. Och så en bild av honom i poolen så småningom då. Vad coolt tyckte vi. Och sen skrev han att han precis kom på att den lutar. Marken var inte jämn. Så han fick göra om, tömma den på vatten, jämna ut marken och sen bygga upp den igen. Den veckan var också den varmaste sedan de har börjat skriva ner temperaturen i Mellaneuropa. Så det var 40 grader i skuggan. Och han står där, inte i skuggan, och ska fixa till poolen. Väldigt roligt, tycker jag som inte behövde göra det. Vad man bygger på och hur man bygger är väldigt avgörande för att lyckas. Där man vet och inte vet, spelar ganska stor roll i ett projekt. Och det här talar Jesus om när han undervisade lärjungarna i bergspredikan. I bergspredikan så finns det en liknelse om de två husbyggarna. Och jag tror att alla vi som är här har nog hört dem flera gånger. Men vi ska läsa den ändå. Liknelsen återfinner vi i Matteus evangeliets 7:e kapitel. Så Matteus 7. Verserna 24-27. Jag läser från Folkbibeln. Liknelsen om de två husbyggarna. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman. Och dess fall var stort. En ganska kort liknelse som de flesta ibland kan vara. Och det är också kanske den tydligaste liknelsen ändå, den enklaste att förstå. Det är väldigt lite som man inte kan förstå i den här. Det gillar jag. Ibland så står det inte klippa utan sten. Och ibland så står det inte sanden utan direkt på marken. Så det handlar egentligen inte vilken grund man bygger på. Utan om man har ett fundament eller inte. Om man har tänkt till eller om man bara sätter det ut rakt på marken. Som min bror gjorde med sin pool. Som inte funkar så bra. Det handlar om en person som hör på Jesus och sen struntar i vad den precis har hört. Och den personen är som en som direkt bygger på marken, som inte grundar någonting. Och sen finns det den som hör på och följer Jesus. Och den är som en som bygger på sten, säger Jesus. Det är den enkla, liksom, det är det handlar om. Det är väldigt enkelt att förstå. Och visst vill vi vara de som lyder Jesu ord. Vi vill ju vara som de som bygger på sten. Inte vill man vara den oförståndiga, som en dåre som bygger på sand. Jag har inte bara kollat på Sveriges yngsta mästerkock. Jag har också kollat på Husdrömmar. Fast det är samma som Arvid. Och det tycker vi är ett väldigt roligt program. För då får man ju se alla deras andras husdrömmar. Vad folk drömmer om. Hur de bygger. Och så får man följa liksom från start till slut. Vilket ibland kan vara mycket längre än de hade tänkt att det skulle hålla på. Eller inte bara ibland. Vi har lärt oss ganska mycket från det här programmet. Och det första är ju att det alltid tar längre tid än man har tänkt sig. Och det blir alltid dyrare än man hade tänkt sig. Och tyvärr, det är lite jobbigt med det här programmet. Men tyvärr så är det ganska många relationer som går sönder under byggets gång. Det är inte sällan vi, alltså nu har vi kollat på 5 säsonger. Och efter ett tag så blir man väldigt van vid att känna av från början vilka par som kommer hålla ihop sen eller inte. Så det blir sen när man börjar kolla så bara, åh, det känns så bra. Och sen bara, åh nej, nu kommer de skiljas. Och tyvärr så gör de ofta det. För det är påfrestande att bygga. Det är påfrestande att hålla på. Sen har vi också lärt oss att det är viktigt med stora fönster. Och läge, som Gert Wingård säger. Läge. Det är viktigt vart huset är. För man måste ju kunna trivas där. Och han måste veta, alltså Gert Wingård, han måste veta sånt. För han har vunnit flest Kasper Salin-pris. Jag vet inte vad det är, men det låter stort. En annan viktig sak är ju att veta vad det är för mark man bygger på. Att veta vad det är för mark runt omkring. Vi kollade på ett avsnitt där någon skulle bygga bredvid en sandhög. Som sen höll på att rasera. Så då fick man ju hitta på lösningar för att stötta upp den där. För man vill ju inte ha ett hus som på något sätt grävs ner i sand. Så det är viktigt att veta vad det är man har att göra med. Och vad det är för fundament man behöver. Ett bra hus som ska hålla kostar ju tid, kunskap och pengar. Det spelar roll hur man bygger. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, men den dag du ångrar dig, du måste bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte rubbar sig. Så när stormen piskar på har du frit i huset ändå. Har vi lärt oss i en fantastisk söndagsskolsång som bygger på den här låten, på den här liknelsen. I den här låten så handlar det om att man ska bygga på fast grund, helst på ett berg. För annars kan huset fallera. Men det är inte kört, för du får en ny chans. Du kan bygga upp det igen. Såklart hade det varit bättre att göra ordentligt från början, men du får en till chans. Det är ju egentligen bättre att kolla upp innan vad som krävs och bygga ordentligt. Men det är ändå liksom okej, du får en ny chans. Den stora skillnaden mellan liknelsen och sången är ju att Jesus inte talar om att man får en ny chans. Alls, faktiskt. Jesus bara konstaterar att huset som byggdes direkt på marken, det håller inte när det regnar och blåser. Det faller. Och dess fall var stort. Hur det gick för husägaren, det lämnar Jesus ut. Han säger inte om han får bygga en gång till. Om det ens fanns kraft, tid eller pengar till det. För poängen för Jesus och lärjungarna är väldigt tydlig. Det räcker inte att lyssna. Orden måste få en tydlig konsekvens i livet. Och kanske är det så att Jesus egentligen vill säga med liknelsen att vi inte ska göra saker halvdant. Om du följer så gör det helhjärtat. För liknelsen som Jesus berättar han inte för vem som helst. utan han berättade för lärjungarna. Folk som redan följde honom. Det är inte folk som inte vet vem Jesus är, som inte har sett hans makt. Det är inte folk som inte har hört talas om Gud. Det är folk som har följt efter och sett honom. Så när han säger eller berättar om den här liknelsen, så är det två personer som hör Jesu ord. Och därifrån väljer vad de gör. Kanske var det så att det fanns en hel del som följde efter, men som inte riktigt var med egentligen. Som hade gjort det, eller gjorde det av vana eller av rädsla. Att de inte riktigt visste vad de annars skulle göra. Det är så fint här i gemenskapen så jag hakar på. Kanske var det några som verkligen trodde eller ville så väl, men inte riktigt vågade släppa allt det andra de hade hållit på med. Som inte riktigt kunde ge sig hän. Men som ändå ville vara med. Lite som den här människan som bygger ett hus, men som är för lat för att kolla upp vad som krävs. Så bygger han på sand och så går det sönder. Det var ändå bra gjort av honom, tänker jag, att han byggde ett hus. Men han gjorde ju bara halva jobbet. Han hade ju behövt göra lite till innan. Men han bygger ändå, för han lyssnar. Han bygger ändå. För båda personer bygger ju ett hus. Båda hör Jesu ord. Båda är där. Båda finns nära Jesus. Hör vad han säger. Kan röra vid honom. Är liksom jättenära. Så det handlar inte om att tro på Jesus. Liknelsen handlar inte om de som tror och de som inte tror. Liknelsen handlar om hur den tron tar gestalt. Vad den gör med människan som hör. Det är en som hör och handlar efter det. Det handlar om vilka konsekvenser det får för ens liv. Eller vad det får för konsekvenser. Vad vi ger det för makt över oss. Och såklart vill vi ju alla vara som den kloke mannen som bygger på sten. Som byggde ett hus som inte föll när det stormade. För ingen vill ju ha en tro som inte håller. Jag har väldigt svårt att se den situationen. Att jag går till någon och frågar, skulle du vilja ha en tro som inte håller? Och någon säger ja, jättegärna. Ingen vill ha en tro som inte håller. Ingen vill vara en dum människa. Alla vill vara kloka. Jag tror att det finns två dimensioner i det här med tron. För det ena så är det ju själva teorin, vad jag hör någonting och sen vad tänker jag om det? Vad tror jag om Gud? Hur ser jag Gud? Hur ser jag på världen? Vem är Gud och vad gör Gud i det här? Och hur vill jag vara utifrån vem Gud är? Hur tror jag att jag är ens? Och vem tror jag att jag är? Vad tror jag hur jag fungerar? För det kan ju vara väldigt olika. Man kan ju uppfatta sig själv på ett visst sätt och sen uppfatta andra än på ett helt annat sätt. Och det kan variera också från person till person. Jag träffade min extra pappa på Gotland i somras. Och han berättade om att han träffade en... Ja, han är pastor. Och han var pastor i pingstförsamlingen i Hemse för 10 år sedan. Och då var Torgny då en av hans närmsta mentorer. Och Torgny, min extra pappa, han är väldigt, som jag uppfattar honom, så är han väldigt noga med pengar. Han är inte snål, men han är väldigt noga. Medan Fredrik, då, den andra pastorn, han upplevde Torgny som otroligt generös med allt han hade. Och det berättade Fredrik för honom häromdagen. Eller ja, för en månad sedan. Och Torgny blev så gråtfärdig av det. För att han själv ser sig inte som en, han tycker att han själv är snål. För att han är väldigt noga med att få tillbaka. Han vill inte låna ut saker. För tänk om det går sönder. Eller att någon glömmer. Det är ganska många gånger att någon glömmer lämna tillbaka. Så han tycker det är viktigt. Vilket jag förstår. Så jag uppfattar honom som noga. Han själv uppfattar sig själv som snål. Och sen Fredrik som uppfattar honom som jättegenerös. En och samma person. Men tre olika personer som pratar om en och samma person. Och som har så olika uppfattningar. Och sen kan det ju också finnas hur han själv vill vara. vad jag vill, vad jag gör, vem jag är, vad jag tror att jag är. Inte sällan så är de här två bilderna väldigt olika. Att de kan skava mot varandra. Om man är riktigt uppmärksam på sig själv så kanske man ser också att det man vill vara och det man är inte riktigt är samma sak. Det man vill göra och det man gör inte riktigt är samma sak. Att teorin och praktiken inte riktigt stämmer överens. Kognitiv dissonans heter det också. När ens värderingar inte stämmer överens med ens handlingar. Jag upptäckte till exempel i somras, eller nu under sommaren, att jag vill vara gästfri och generös. Det har funnits i mig sedan länge. Jag har sett det hos min mamma, hon är väl en gästfri person. Så jag vill också vara gästfri och generös. Särskilt med tid egentligen. Generös med tid och med mina ägodelar. För jag ser också hur Jesus bemöter människor. För han är öppen och delar med sig och uppmuntrar till det. Så jag vill följa efter i det. Och sen var vi på semester hemma hos mamma. Jag och Arvid och hans syster, hennes man och deras bebis. Och så var min syster hemma och min bror. Och så 3 hundar och en katt. Och mamma och hennes kille. Och jag var inte alls generös. Jag var så långt ifrån den jag vill vara. Jag blev ganska lättretad över saker. Och otrevlig. Det var inte kul för någon av de inblandade. Jag var inte, eller jag är inte som jag vill vara. Det var ganska smärtsamt. Plus att det var ju min veckas semester. Och då få utstå med allt det här som man inte vill se hos sig själv. Det är ganska jobbigt, det är ingen semester alls. Jag blir väldigt småsint. Jag vill inte vara så. Men jag är så i praktiken. Det är en sida av att höra och tro en sak men att göra en annan sak. Det är en tro som inte får de rätta konsekvenserna i ens liv. Den andra sidan av det här med tron som är som ett hus som inte håller, det är ju det här med en tro som inte tål livet. Många av oss har ju vuxit upp med det vi kallar för barnatro, vilket är en väldigt vacker form av tro. Där man godtar väldigt mycket utan att veta varför. Och många av oss har fått lära sig väldigt enkla svar på väldigt stora och svåra frågor. Frågor som det egentligen inte finns enkla svar på. Och många har fått höra att Bibeln säger så. För att sen inse att Bibeln ganska ofta motsäger sig själv. Att det är svårt att säga att Bibeln säger så utifrån hur vi tolkar Bibeln. Påverkar vad Bibeln säger. Det är inte så lätt. Man har fått väldigt svartvita svar på saker som kanske inte är så svartvita. Och så blir man vuxen. Och tron måste omprövas. Och så kanske man ser att det inte riktigt håller i verkligheten. Det håller inte när man möter död, sjukdom, skilsmässa, övergrepp, olyckor. Det är en tro som inte tål livet, som reagerar fel när det möter livet. Jag ser det ganska ofta hos mig själv att jag har en tro som, eller jag har haft en tro som inte riktigt har kunnat stå kvar när jag möter verkligheten. Och då måste jag ju ställa mig frågan om jag låter Gud hjälpa mig lyfta min blick. Se bort från det jag tror på och se vad Gud gör i det. Och vad gör det med min tro när jag inser att det är mycket jag inte kan förstå eller förklara? Behöver jag ha svar på alla andras frågor? Behöver jag ha svar på mina frågor? Och behöver jag få svar för att kunna tro? Låter jag Gud hjälpa mig att bygga ett hus på sten som håller? Bygga en tro som håller? Som tål livet och döden och ljuset och mörkret? Som inte är beroende av solsken och bra väder, utan som faktiskt tål livet. Vågar jag bygga tillsammans med Gud? Vågar jag ge mig in på ett liv i efterföljelse som kräver någonting av mig? Som kräver ett förarbete, ett efterarbete, som kräver ett underhåll. Som när man bygger ett hus. Det är plågsamt, det är påfrestande. Ni som har byggt hus vet det, jag bara har sett på TV liksom. Men det känns jobbigt nog. Det kräver någonting av en. Frank Ådahl sjunger: att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida. Är vi villiga att lämna allt? Jag vill avsluta med att ställa några frågor, några fler frågor, och sen läsa ifrån psalm 119. Jag vill att ni tar med de här frågorna in i veckan. Vad finns i dig som du längtar efter men som du inte riktigt har tagit tag i att leva ut? Vad finns i dig som du vill leva ut? Som du har hört men inte följt efter? Vad säger Jesus till dig som du ska lyssna på och följa efter i? Så vilka ord hör du? Och vilka ord vill du bestämma dig för att ge dem mer utrymme till? För att riva ut de här orden. För att handla efter dem. Vad finns i dig som du vill leva ut mer? Vad säger Jesus till dig som du ska följa efter? Och så läser jag från psalm 119, verserna 33-40. En bön. Visa mig, Herre, dina stadgas väg, så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd, så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, jag älskar den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till egen vinning. Vänd bort mina ögon från förgängliga ting och ge mig liv på din väg. Uppfyll ditt ord till din tjänare så att han vördar dig. Vänd bort den vanära som jag fruktar, för dina domar är goda. Jag längtar efter dina befallningar. Ge mig liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt ord. Visa mig, Herre, dina stadgas väg, så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, jag älskar den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till egen vinning. Vänd bort mina ögon från förgängliga ting, ge mig liv på din väg. Uppfyll ditt ord till din tjänare så att han vördar dig. Vänd bort den vanära som jag fruktar, för dina domar är goda. Jag längtar efter dina befallningar. Ge mig liv genom din rättfärdighet. Och låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt ord.